Sådär. Hörs jag? Ja, det gör jag. Ja, Petter Eklund heter jag. Jag är med i den här församlingen. Jag ska få predika för er idag. Jag tänker att vi börjar med att be och tacka Gud. Ja, Herre, jag tackar dig för att du är här just nu, Herre. Jag tackar dig för din nåd och din kärlek, Herre. Jag tackar dig för att du omsluter oss var och en som är här just nu, Herre. Jag ber dig om att vi ska få lyssna till dig, Herre, och att du ska tala till oss i den här stunden, Herre. Att du ska ge liv i mina tankar och det jag har förberett här, Herre. Jag tackar dig för att du är här just nu, Herre, och att du möter oss var och en som är i den här gudstjänsten, Herre. Tack för din nåd och din kärlek, Herre. Amen. Nådens gemenskap har vi som predikotema nu. Och jag gillar det temat om nåden. Det är fantastiskt. Och om vi vill följa Jesus så är det just en sån gemenskap vi måste vara. En gemenskap där vi möter varandra med nåd och barmhärtighet. Och för att kunna vara en nådens gemenskap så måste vi först lära oss att stå ut med varandras brist. Att stå ut med att vi inte är så perfekta som vi själva kanske tror att vi är. Ingen av oss lyckas egentligen leva upp till alla de höga idealen som vi har. Och det måste vi lära oss att leva med och se varandra. Och det här kan ju verka enkelt att bara behöva stå ut med någonting. Men ju mer jag har förberett på det här och funderat på det här temat, ju svårare tycker jag att det har varit. Att det svårare är det att kunna stå ut med varandras brister och med mina egna brister. Och det kan ju också verka lite som en kompromiss det här, att stå ut med en brist. För Jesus, han uppmanade sig att vi skulle älska varandra. Att vi ska älska våra fiender till och med och be för dem som förföljer oss. Och då kan ju det här låta som en kompromiss med att vi ska bara stå ut med varandras brister. Och det kanske är en kompromiss. Och för Jesus han uppmanar sig om att vi ska vara fullkomliga. Var fullkomliga så som vi fader i himlen är fullkomlig. Och ibland så tänker vi det. Att när vi blir kristna, då är vi färdiga. När jag blir frälst, då är allting klart. Men egentligen är det då det börjar, vår vandring tillsammans med Jesus. När vi får börja vandra tillsammans med Jesus och lära oss att följa Jesus. Och allt det här med att lära sig, det tar ju tid. Det tar tid att lära sig saker och ting. Och så är det också med att följa Jesus. Det tar tid att lära sig att följa. Och då behöver vi ta små steg och bli bättre dag för dag. Och innan vi kan lära oss att älska så måste vi lära oss att stå ut med varandras brist. Men även om vi vandrar ett helt liv tillsammans med Jesus så kommer vi ändå inte vara fullkomliga i det här livet. Utan det är först när vi får möta Jesus efter det här livet som vi kommer bli fullkomliga. Och det kan både vara en tröst och någonting som kan vara jobbigt för oss, tänker jag. Och i eftermiddag i Växa, då ska vi ha ett tema där med kan man älska sina fiender? Och Jesus uppmanar oss det, att vi ska älska våra fiender. Men frågan är, går det verkligen att älska sina fiender? Och är det ens sunt att älska de som vill mig själv illa? Och ibland så är ju Jesus så radikal att vi har svårt att ta honom på allvar. Menar han verkligen det som han säger eller vill han bara provocera oss? Och hur gör vi när bibelordet säger en sak men våra liv säger någonting annat? Och hur gör vi med glappet mellan ideal och verklighet? Det här kommer bli ett mycket intressant bibelstudium i eftermiddag. Så välkomna då. Det blir möjlighet att samtala och ställa frågor och tala om att älska våra fiender. Men nu så kommer det bara handla om att stå ut med den andres brist och möta min nästa. Och vi ska läsa ifrån Matteus 5, vers 1-11. Det här är precis i början av bergspredikan som Jesus håller. En predikan på ett berg som är ett känt stycke. Och det här i inledningen så börjar med någonting som vi brukar kalla för saligprisningarna. Och där står det så här. När han såg folkskarorna gick han upp på ett berg. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Och han började undervisa dem och sa det. Saliga de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga de som är ödmjuka. De ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. De ska bli mättade. Saliga de som de barmhärtiga. De ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade. De ska se Gud. Saliga de som håller fred. De ska kalla Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla. Er lön blir stor i himmelen. På samma sätt förföljde ju profeterna före er tid. Bergspredikan är igen den längsta sammanhållande texten som vi har utav Jesus. Det är en hel predikan som Jesus håller där på det här berget. Och den handlar mycket om hur vi ska leva våra liv och hur är det kristna livet ska levas. Och det kan ses lite som en sammanfattning av om Jesus lära om det här. Och saligprisningen är själva inledningen och det sätter mycket agendan för Jesus budskap och fortsättningen av det här talet då. Och i Matteus 4:17 där står det där vad var det Jesus förkunnade? Och det säger att omvänd er för himmelriket eller Guds rike nära. Det var ju Jesus budskap och hur mycket den han predikade. Det handlar ju om Guds riket och att det var nära. Och i saliga prisningarna så slår Jesus in en kil emellan Guds rike och världens rike. För varje salig prisning som han uttalar så vidgas det här gapet mellan världens sätt att se och Guds rikets sätt att se. Saliga prisningarna är därför en programförklaring för Guds rike och vad det handlar om. Om en ny världsordning, ett nytt sätt att se på världen. Och som vi sa innan så är predikotemat är ju nådens gemenskap, eller den här predikoseriens är nådens gemenskap. Och jag sa att det här skulle handla om att möta min nästa och stå ut med varandras brist. Och då kan man ju fundera på varför väljer jag en sån här text då som saligprisningarna utgår ifrån. Den här texten nämner inte gemenskapen, den nämner inte nåd, den nämner inte brist. Och texten verkar handla om vilka som är saliga. Men om vi tittar lite närmare på den här texten, på varje del i den här texten och varje saligprisning, så visar det sig att varje saligprisning handlar om brist och att möta min nästa. Det är det här som ska prägla det kristna livet och vår gemenskap tillsammans. Och det här ordet salig kan vara svårt. Ett ovant ord i alla fall. Ett typiskt sådant här kristet ord. Jag vet nog inget annat sammanhang än i kristna sammanhang som man använder ordet salig. Om man ska översätta det på något annat sätt så skulle man kunna översätta det som lycklig eller glädje eller sinnesfrid, välsignad, säger en del. Men här står det salig. Och nu tänkte jag att vi ska gå till texten och läsa vad som står. När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom och han började undervisa. Jesus, han såg folkskarorna. Jesus ser människan och möter människan där hon är. Han möter de behoven som han ser. Vill vi följa Jesus så måste vi lära oss att se människorna och möta dem där de är. Och sen börjar Jesus att undervisa. Saliga de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Vad menar Jesus med de orden? Hur kan det vara saligt att vara fattig? Hur kan bristen vara en tillgång i Guds rike? Bristen i sig är ju inget gott. Men bristen gör oss beroende av varandra. När vi är fattiga i anden så inser vi att vi behöver Gud. Och vi söker Gud. Människan är aldrig sig själv nog utan behöver alltid varandra. Vi behöver varandra och vi behöver Gud. Och det är i mötet med varandra och i mötet med Gud som vi kan bli det Gud har tänkt. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Hur kan det vara saligt att sörja? Återigen så är det bristen som står i centrum. När vi har förlorat någon så inser vi vad det var vi hade. Oftast är det inte förrän vi har förlorat någonting som vi ser det. Men det är bara den som har haft nåden att älska som också kan sörja och sakna det som är borta. Det är bristen och saknaden. Det är bristen och saknaden som vi kan möta varandra på ett sätt som inte är möjligt när vi har allt i oss själva. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Här är det en avgrundsdjup skillnad mellan vår tids högmodiga människor. Det är inte de rika eller de som kan sälja in sig själva som ska ärva landet. Det är de som är ödmjuka. Och vi kan ju fråga oss hur det är möjligt. De ödmjuka, de står ju aldrig på sig. De tvingar inte igenom sin vilja. De lämnar makten och äran till andra. I världens rike så strävar människor efter att skaffa mera makt och försöker på alla sätt att styra sin omgivning och människor som de möter. Men Jesus väg är annorlunda. Han besegrade makten genom att själv avstå från makten. I Guds rike råder en annan världsordning. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Och här ser vi återigen bristen. Det är de som hungrar och de som törstar och de som söker det de saknar. Vi kan inte lova, vi kan inte leva utan mat och vatten. Och på samma sätt behöver vi rättfärdigheten för att leva i enlighet med Guds rike. Det är Gud som är god, rättvis och rättfärdig. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Visa varandra barmhärtighet. Här vidgas klyftan ytterligare. För ledare och presidenter idag i vår värld finns inget utrymme för svaghet. De ser ner på den som är svag och ser upp till styrka. I deras värld finns inget utrymme för barmhärtighet. Men i Guds rike är barmhärtighet en nyckelkompetens. Det är barmhärtigheten som definierar vem du är. Att se på sin nästa med barmhärtighet och förståelse. Barmhärtigheten kräver att du möter din nästa. Det räcker inte med att du tycker synd om någon. Det kräver att du identifierar dig med din nästa och handlar utifrån hennes behov. Saliga de renhjärtade. De ska se Gud. Vem kan hålla sitt hjärta rent i en värld som bara handlar om det egna jaget? Vi misslyckas ständigt med att vara renhjärtade och ha ett gott uppsåt. Vi behöver ständigt arbeta med att hålla hjärtat rent. Att ha ett rent hjärta innebär att ha min nästas väl i fokus. Men våra medkänsla grumlar så lätt och själviska motiv. David, han skriver i psalm 51 efter att han har misslyckats med att leva upp till det han ville. Så skriver han det att skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt ett stadigt sinne. Och det är en bön som vi kan stämma in i och vi kan få be många gånger. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Gud är fredens och fridens Gud. Det är inte de som har rätt som är Guds söner, utan de som håller fred. De som bevarar friden och försöker förstå istället för att döma. Våld och tvång förhindrar mötet med människor. Men den som ser sin nästa håller fred. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. För de tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Glädjer och jubla. Er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna för er tid. I den sista saligprisningen är splittringen med världens rike och Guds rike total. Hur kan det vara saligt att vara förföljd? Hur skulle vi kunna glädjas och jubla när man på alla sätt skymfar, förföljer och förtalar oss? Svaret är att Guds rike inte är av den här världen. Vi söker ett annat rike. Och det innebär att det som gör oss lyckliga är om vi lever i enlighet med Guds rike. Inte vad som händer oss i den här världen. Guds rike vänder upp och ner på vad vi värdesätter och vad vi ser som viktigt. I saligprisningarna så blir bristen och fokusförflyttningen tydligt. Fokuset rör sig från det egna jagets och min egen självupptagenhet till min nästas behov och behoven som finns i världen. Och bristen, den grundar sig i den mänskliga erfarenheten av att inte räcka till. Det är bara den människan som själv har erfarit vad det innebär att sörja som kan förstå och möta en annan människa i samma situation. Och det är bara den som har fått uppleva orättvisan som kan förstå mättnaden i Guds rättfärdighet. Och det är bara den som har känt tomheten i sitt eget inre och upplevt mötet med Gud som kan förstå vad nåden verkligen innebär. Bristen gör att vi kan möta varandra. Men bristen är ingenting gott i sig själv. Och det finns ingen automatik att bristen leder till någonting gott. Snarare är det så att det är bristen som jag ställs inför ett val. Att antingen sluta mig i mig själv eller att öppna mig för Gud och andra människor. Om vi möter bristen på rätt sätt kommer det vara en tillgång. Det är nämligen i bristen som vi inser att vi behöver varandra. Det är när jag inser min egen brist som jag blir ödmjuk. Och när jag ser bristen hos min nästa så fylls jag av barmhärtighet. När jag själv saknar någonting kan jag känna med min medmänniska. Men om vi inte ser upp så kan bristen istället bli någonting som sätter gränser mellan människor. Vi kanske försöker kompensera för våra egna brister. Eller så försöker vi skydda oss från varandras brister. Bristen hos min nästa kan bli någonting som jag hela tiden stör mig på. Och som gör att jag inte kan älska min medmänniska. Ibland har vi lättare att se bristen hos oss nästa än hos oss själva. Och Jesus talar om det här också i Bergspredikan. Om vi läser från Bergspredikan i Matteus kapitel 7, vers 1-5. Där står det. Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer, med den ska ni dömas. Och med den mått som ni mäts upp, som ni mäter upp med, ska det mätas upp åt er. För du ser, varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt öga? Hycklare, ta först bort bjälken i ditt öga så att du kan se klart och ta bort flisan från din broder. Det här tycker jag är det här nog det svåraste budet som Jesus ger oss. Hur ska vi kunna leva i efterföljelse och hävda det som är rätt samtidigt som vi inte dömer de som tycker annorlunda? Går det ens? Att inte döma innebär inte att inte ha en ståndpunkt. Det innebär inte heller att inte ståndpunkten spelar någon roll. Utan det innebär att vi inser att det finns fler dimensioner och perspektiv än mitt eget perspektiv. Och att jag inte själv kan äga hela sanningen utan får lämna över rätten att döma till Gud. Och i vissa frågor så har vi kristna helt olika uppfattningar om vad som är Guds vilja och vad Gud säger. Och det här kan vara väldigt viktiga frågor som vi själva tycker är självklara. Och vi tycker att det är självklart vad Jesus skulle säga. Men där vi kommer fram till olika svar. Och då är det extra viktigt att vi är ödmjuka. Gud vill enighet och att vi ska möta varandra. Enigheten är grunden för gemenskapen. Men att vi inte är överens och att Gud vill in enhet innebär inte att vi ska tvinga alla att tycka och tänka precis som jag. Även om jag har rätt. För om jag gör det så misslyckas jag med det som är det allra viktigaste. Att möta min medmänniska. Och om vi inte lyckas möta varandra i församlingen med ödmjukhet och respekt så kommer vi aldrig kunna möta människor utanför kyrkan med samma kärlek som Jesus gjorde. Det är bara när vi möter med varandra som vi kan bli en nådens gemenskap. Och det är här det börjar bli riktigt svårt att vara kristen. När jag måste stå ut med det som kanske är emot min egen övertygelse. När jag måste stå ut med bristen hos mina syskon. Men om jag kan stå ut med deras brist så kanske de kan stå ut med min brist. Och i förlängningen kanske vi kan nå enhet. Jag inser ständigt att jag inte kan leva upp till de här höga idealen som vi har som kristna. Och i min vandring med Gud får jag hela tiden komma som jag är. Och Gud möter mig med sin nåd och sin barmhärtighet. Inte för att jag är utan fel, utan för att han älskar mig mitt i min brist. Och tillsammans med David så får vi be att Gud ska skapa ett rent hjärta i oss och på nytt ge oss ett stadigt sinne. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Det är hjärtat som är det viktigaste. De som lyckas hålla sitt hjärta rent. Det handlar inte om alla andra och vad de gör. Det handlar om din relation med Gud och din relation med människor runt omkring dig. Och det är därför som vi behöver lära oss att stå ut med varandras brist. Amen.